Andra kungaboken, ja, skulle vi tala lite grann om. Jag skrev i programbladet Konungaboken och fick en liten, vad ska jag säga, reprimand om att det heter inte Konungaboken nu, det heter Kungaboken. Så jag får be om överseende för detta mitt misstag. Kungaboken heter det nu. Fast det låg så nära till hans att säga Konungaboken. Konung är ett vackert ord ändå. Jag vet inte riktigt hur ni upplever att läsa de här böckerna. Kanske vi riktigt skulle ta och tänka efter vad det handlar om egentligen. Och när vi läser så här så är det ju för att vi ska få en helhetsbild utav den bibliska historien och Guds handlande med sitt folk. För en del år sedan, ja, det har hunnit bli flera nu, så var jag engagerad i översättningsarbetet av Gamla testamentet till Levande Bibeln. Och jag arbetade med det där väldigt mycket och ganska länge. Och det var då fick jag en extra smak och känsla för Gamla testamentets böcker. Och jag tyckte jag fick en ny syn på innehållet. Och det där gav mig väldigt mycket. Och jag önskar att när du nu håller på och läser det här, du ska komma in i vad det egentligen handlar om. De historiska böckerna och de profetiska böckerna. Och profeterna som vi kommer att läsa om senare, de talar om just den här tiden som vi har läst nu i kungaböckerna. Samtidigt så är det något väldigt tragiskt över det här. Det är berättelsen om ett folk som vände Gud ryggen. Har du tänkt på hur tragiskt det är egentligen, hela den här berättelsen? Skildringen av ett folk som vände Gud ryggen. Och då kan jag inte låta bli att tänka på, hur är det med Guds församling? Om det skulle skrivas historia om den. Är det berättelsen om Guds folk i Nya förbundets tid som vänder Gud ryggen? Man kan se på kyrkor och samfund hur det har börjat så väldigt fint och bra och varit glöd och hänförelse. Tänk bara på första pingstdagen, vad fint det började. Men hur blev det sen? En tillbakagång och ett stelnande i former. Så kan vi följa varje väckelseperiod. Väckelshistorien igenom, hur det har varit så där väldigt fint, entusiasmerande och hänförelse, och så har det stelnat i former och så har det blivit en tillbakagång. Folket har vänt Gud ryggen. Så tänker jag på nu, om det kommer oss lite närmare, den väckelse som ligger bakom den här församlingen, pingstväckelsen som kom i början på det här seklet. Vad ville Gud med den? Jo, att det skulle bli någonting som skulle föra liv och hänförelse och ande till oss. Men hur är det idag? Jag tänker på början på 50-talet. Då hade vi en förnyelseväckelse. Den här församlingen upplevde en märklig besökelsetid. Men hur är det med våra församlingar idag? Skulle det vara en skildring av församlingar, Guds folk som har vänt honom ryggen på samma tragiska sätt som det skildras om Guds egendomsfolk i Gamla förbundets tid? Eller om vi nu inte går så långt tillbaka, om vi tänker på vad vi upplevde i början på 70-talet med Jesusväckelsen, den karismatiska väckelsen som riktigt sköljde över stora delar av kristenheten. Hur blev det med den idag? Vi har upplevt sådana tider i den här församlingen också. Och då skyller vi på saker och ting och skyller på omständigheten och vill gärna ställa fram syndabockar som vi kan skylla på. Men det är alltid beroende på den enskilda människan. Och om vi då går ännu närmare än att hålla på i kungaböckerna, hålla på i pingstväckelsens början eller 50-talet eller 70-talet. Berättelsen om ditt och mitt liv, hur skulle den se ut? Är det berättelsen om en kristen kristinna som har vänt Gud ryggen? Jag menar inte ett djupt avfall, men som har förlorat glöden, som har förlorat den inliga gemenskapen, som har förlorat det lyhörda örat för vad Gud vill göra. När de här böckerna, kungaböckerna, sammanställdes, då var katastrofen ett faktum. För det blev en katastrof. Vi har ju följt det så fint, va? När vi började där i början, när Gud utvalde egendomsfolket. Vi läste om patriarkerna, vi läste om härligheten. Vi läste om den mörka perioden i Egypten, men befrielsen därifrån. Vi läste om ökenvandringen. Men vi läste också om intåget i Kanans land. När man intog det, det var seger och det var framgång. Vi läste den inspirerande Josua-bok. Vi läste den dystra perioden i Domareboken. Och så blev det mer och mer en pressad situation. Och så blev det en katastrof. Israel gick under 722. Judarike 586. Det hade börjat så fint. Med ett folk, ett rike. Ett rike som blev splittrat. Så blev det en katastrof att dessa riken gick under. Och den här skildringen kan belysa för oss. Varför blev det så här? Varför gick det så illa som det gjorde för Israel? Varför gick det så illa som det gjorde för Juda? Det var världslighet som kom in. Det var att Gud kom på avstånd, inte för att han flyttade sig, utan för att människorna flyttade sig. Man vände Gud ryggen. Profeternas varningar, de avfärdade man. Precis som människor så lätt och många gånger i vår tid avfärdar Guds ord och inte lyssnar till det. Och kom ihåg att när vi här vecka efter vecka läser Guds ord, då är det för att vi ska lyssna till det och ta vara på det i våra hjärtan och inte avfärda det. Att det ska vara oss till varning, till hjälp och undervisning, så det inte ska drabbas, en katastrof ska drabba oss, utan att vi ska kunna leva kvar i rätt Guds förhållande. Man stängde hjärtat för profeternas förkunnelse. Så kom det en annan reformation. Jag återkommer till det gång efter annan när vi läste om profeterna. Det hände någonting. Det blev ett uppvaknande. Det blev lite bättre. Men det fick aldrig gå på djupet. Och därför försvann det ganska snart. Och därför önskar jag att vi ska få ett andligt uppvaknande som går på djupet i våra liv. I vårt liv som enskilda. I kristenheten. I vår tid. Att det inte bara ska bli ett upplossande. Någonting sådär att man far efter någonting nytt. Och nu har man en viss härlighet. Och allt det gamla det förkastar man. Utan att vi ska uppleva en djupgående förvandling. Och ett djupgående uppvaknande. I vår inre värld. I hjärtats djup. Inte en ytlig reformation. Inte en ytlig väckelse. En ytlig, vad ska jag säga, injektion som håsar upp till ett tag. Utan en djupgående förvandling. Så därför, i all den här historiska skildringen, så blir kungaböckerna ett väckelserop till oss. Ett väckelserop om allvar, om uppvaknande. Något som talar om vådan av att förhärda sitt hjärta. Jag vet inte hur jag ska uttrycka det. Jag vet inte hur jag ska komma fram med det. Det är svårt att nå fram med politiskt budskap, säger man. Men det kan vara svårt att nå fram med det man vill säga från en predikstol. Människor som lyssnar och lyssnar och lyssnar och lyssnar. Men det aldrig får bära frukt i deras liv. Tänk så mycket det predikas i vårt land. Tänk så mycket bibelstudier det hålls. Men hur påverkar det vårt dagliga liv? Hur påverkar det vårt enskilda liv? Hur påverkar det vår gudsrelation? Om vi bara lyssnar och lyssnar utan att låta det komma till hjärtat. Och då är kungaböckerna en varning för att man förhärdar sitt hjärta. Och hör profetorden men aktar inte på dem. Men kungaböckerna talar också om att Herrens ord står fast. Både när det gäller dom och när det gäller förbarmande. Och jag nämner att det här är den tid som profeterna talar om. Man måste hålla på och läsa det här ganska länge för att riktigt få grepp om det. För när vi sen kommer lite längre fram, då kommer det här att syfta tillbaks på den här tiden och profetera om den tid som vi redan har läst om. Det är så boken är uppbyggd, för här har vi de historiska böckerna, sen kommer de profetiska böckerna. Och då har vi mitt i denna bedrövelse, mitt i denna nedgång, mitt i denna dystra situation. Ett ord hos profeten Jeremia, det 29 kapitlets 11 vers, som jag faktiskt fick citera här i söndags förmiddag när vi hade vår danske vän här. Hur tårarnas profet, gråtprofeten Jeremia, som kom med så många dystra budskap, fick säga från Herren: jag vet väl vilka tankar jag har om eder, nämligen fridens och inte ofärdens, till att giva er en framtid och ett hopp. Och kom ihåg, även om det var en katastrof, även om Israel gick under 722 och Juda 586, så var det inte slutet. Ordet om framtid och hopp, det gäller fortfarande för Guds egendomsfolk i gamla förbundets tid. Jag tror på det. Så är kungaböckerna ett vittnesbörd om Guds trofasthet, om hur Gud står bakom sina löften och vill förbarma sig över sitt folk, kristenheten i vår tid. Vet du varför Gud behöver förbarma sig över dig och mig? Ja, det är inte bara för att våra själar ska bli räddade, men för att vi ska vara med och rädda en nation, vara med och rädda en värld. Har du det klart för dig? Vi är med i ett stort sammanhang, du och jag. Andra kungaboken, den täcker en tidrymd av 300 år fram till år 562 före Kristus. Och jag kommer här att uppehålla mig lite grann vid en profet, Elisa. Men vi ska först titta lite grann på två andra huvudavdelningar. Och det är de 17 första kapitlen i andra kungaboken. Det handlar om Israel, Nordriket. Alltså, du har klart för dig nu att riket blev delat. Israel med de stammarna och så Juda rike. I Israel, Nordriket, det var det kungen Jerobeam som gjorde Sikem till huvudstad. Och så gjorde han Dan och Betel till centra för det religiösa livet. Ni vet, det var Jerusalem som var den stad man skulle tillbedja. Men Jerusalem låg ju då i det andra riket. Och så skaffade man några andra städer som skulle ersätta Jerusalem och som skulle då vara gudstjänstplatser. Då blev det Dan och Betel. För folket skulle inte behöva gå till Jerusalem, utan nu skulle man klara sig själv. Och så skapade man något nytt. Det här lät ju i och för sig väldigt bra då, va? Nu ska man dyrka Gud i nya städer. Det är en utbredning av verksamheten. Men det blev ett av de första stegen mot Baals dyrkan. För man vek av från det som var Guds plan. Och så läser vi det här noga, så ser vi att det var anledningen till att Baalsdyrkan fick så starkt grepp om människorna. Och så läser vi gång efter annan. Jag antecknar här 20 gånger att sådana här uttryck förekommer. Jerobeam, Nebats son som förledde Israel. Jerobeam, Nebats son som förledde Israel. Tänk att vara kung och förleda folket. Tänk att vara en religiös ledare och förleda folket. Och när vi så läser om profeterna, Elia, han kämpade mot denna Baalstyrka. Det var det som han fick ägna så mycket tid åt, att kämpa med Baalstyrkan. Elia skulle behöva syssla med något annat istället, med som var positivt och uppmuntrande. Och så fick han hålla på och gå till rätta med Baalsdyrkan som folk ägnade sig åt. Ibland har man känsla av att vi i våra församlingar får ägna oss åt väldigt mycket saker som är långt ifrån det väsentliga. Därför att människor tar steget bort ifrån Gud och så mycket annat kommer in. Och likaså Elisa. Samma sak med honom. Han fick kämpa mot denna avgudadyrkan. När du läste om kungarna där så finner du Omri. Han kallades Nordrikets David och Ahab blev då Salomo. Men det var Ahab som tog den fenisiska prinsessan Isabel. Och det var det som kom att bringa så mycket olycka över landet. Det var Isabel som förde in det här med Baals profeterna, fördrev Herrens profeter, och det var då Elia fick träda fram och fördriva dem. Du läser om Jehu, han som for med som väldigt fart. Man har ju fortfarande uttrycket att fara fram som ett Jehu. Den stackars människor som inte läser Bibeln, de vet ju väldigt lite om vad saker och ting handlar om. Man använder ord, man vet inte bakgrunden till det. Därför borde egentligen höra till allmänbildning också att läsa Bibeln. Men denne Jehu, han gjorde faktiskt en verklig ansträngning att sätta stopp för Baalsdyrkan. Och lyckades till viss utsträckning. Men det blev aldrig någon djupare förändring i det religiösa livet. Jerobeam den andre som regerade under storhetstiden, han lyckades utvidga riket. Nu säger jag det en gång till. Jerobeam den andre, han lyckades utvidga riket. Och det vill jag betona, därför att här kommer du att möta igen. När riket blev utvidgat så blev det en orättvis fördelning utav rikedomarna. Och när vi läser om profeten Amos och om Hosea så finner vi att de går till rätta just med orättvisorna. De hade ett socialt budskap. De försökte gå till rätta med den här orättvisa fördelningen av rikedomarna som följde som ett resultat av att Jerobeam den andre under en storhetstid utvidgade riket. Och du vet, det hade ju varit kännetecknande för folket hela tiden om rättvisa och rättvis fördelning och ingen skulle behöva lida nöd. Men som en följd av den här ogudaktigheten som hade gripit folket så blev det orättvisa. Och då ser vi utöver vår värld idag vilken orättvisa det är när det gäller fördelningen av jordens resurser och rikedomar. Det är en följd av människors ondska. Nu ska jag inte gå in på det här och vi vet att det här är någonting som följer i utvecklingen och vi kan inte påverka det mer än att vi med det lilla mån vi kan försöker förändra situationen. Men det sägs ju att man har ju väldiga möjligheter att tillvarata jordens rikedomar på ett helt annat sätt så att människor skulle inte behöva lida nöd. I Etiopien som man gör exempelvis. Som bara nu har lyfts fram. Men det är många andra länder. Att man istället då till följd av människans ondska lägger så mycket pengar på upprustning, kapprustning. Ett fruktansvärt uttryck, kapprustning. Alltså inte bara att man ska ha som man försvarar sig, utan man rustar i kapp. Och det är ett uttryck för ondskan. En orättvis fördelning. När vi läser Hosea, när vi läser Amos, då kommer vi att få gå in på det här på nytt. Så erövrades landet av Assyrien. Så var det slut. En katastrof. Du läser då de 17 första kapitlerna, så handlar det om det riket. Sedan kommer vi över till Judariket, som är sydriket. Och det riket kommer att vara beroende av Israel. Israel var ju mycket större, det var ju 11 stammar. Men det här kommer att vara beroende utav Israel. Man upplevde en välstånd under Ussias tid. Ni vet, Ussia, honom hörde vi talas om. Det står det i profeten Jesaja bok. Och den här tiden, det blev något liknande Salomos tid. Men när man då hade den här framgången, då blev det en dålig beredskap. Och så blev det krig och svårigheter. Ahas, han svek Nordriket i alliansen med Syrien mot Assyrien och allierade sig med Assyrien. Och det här läser vi att det var något som Jesaja varnade för. Men så under Hiskia så anföll assyrierna, och så hade det blivit den här situationen att Josia, han lyckades återställa templet i dess ursprungliga skick. Sefania och Jeremia fanns med där när det var ett egyptiskt lydrike efter Josias tid. Och så fördes man bort i fångenskapen, som blev en verklighet sedan egyptierna, som hade tagit hand om landet, hade blivit besegrade av babylonierna. Och då har vi den här långa, långa perioden som vi talade om i så många sammanhang och återkommer till, den babyloniska fångenskapen. Sidkia, han fick överta ett reducerat folk. Och Jeremia är mycket engagerad i utvecklingen och varnar för det här. Falska profeter trädde fram och sa att Jerusalem skulle aldrig falla. Men Jeremia, han hade en annan syn på det här. Och sommaren 586 så föll Jerusalem. Och det var också slut med det här riket. Och så har jag skrivit ner så här någonting som han sa. Jerusalem är öde. Dess tempel fallit ner. Dess präster är döda. Dess spira finns ej mer. Jag skulle vilja citera Jeremia igen i klagovisorna. Herrens nåd är det. Herren är min del, det säger min själ mig. Herrens nåd är det att det inte är ute med oss. Det är slut på hans barmhärtighet. Den är var morgon ny. Ja, stor är din trofasthet. När Jeremia skriver det i klagovisorna, då har just den här situationen inträtt. Att templet finns inte mer. En plats där Gud uppenbarade sig. Hans vänner hade förts bort i fångenskap. Och de som var kvar, det var bara en del av de som man inte räknade med bland folket. Men mitt i detta så säger han: Herren är min del, det säger min själ mig. Och så säger han: därför vill jag hoppas på Herren. Och han kunde falla tillbaka på ett ord. I det 29 kapitlet 11 vers: jag vet för vilka tankar jag har för er, säger Herren, nämligen fridens tankar och inte ofärdens, till att ge er en framtid och ett hopp. Jag vet inte om du upplever det kanske lika bedrövligt som det var i det här faktiska situationen. Men om du upplever det så kom ihåg att du får hoppas på Herren om du har honom som din del. I det här sammanhanget så finns då profeten Elisa. Och ni märker att jag vill inte uppehålla mig så mycket med historisk skildring, utan jag vill lyfta fram just den här personen och hans liv. Han var Elias lärjunge. Och man blandar ofta ihop de här profeterna vid så här när man talar om det, vad den ena gjorde, den andra gjorde. Men vi läser i första kungaboken, det 19 kapitlet, hur han blev kallad. Och det ska vi ta med, för där har vi lite jämförelser på de här männen, Tisbiten, Elia och så Elisa. Det 19 kapitlet från den 19 versen. I första kungaboken då. När han sedan gick därifrån träffade han på Elisa, Safats son, som höll på att plöja. 12 par oxar gick framför honom och själv körde han det 12:e paret. Och Elia gick fram till honom och kastade sin mantel över honom. Då släppte han oxarna och skyndade efter Elia och sade: låt mig först få kyssa min fader och min moder, så vill jag sedan följa dig. Han sade till honom: nåväl, du må gå tillbaka igen. Du vet ju vad jag har gjort med dig. Då lämnade han honom och gick tillbaka och tog sina båda oxar och slaktade dem, och med oxarnas ok kokade han deras kött. Detta gav han åt folket och de åt. Därefter bröt han upp och följde Elia och blev hans tjänare. Det här att han slängde sin mantel över honom, det var ett tecken på att det var kallelsen att han skulle följa honom. Och så kommer något intressant som vi läser i andra kungaboken, när Elia lämnar honom. Jag hoppas du har läst det här i sammanhanget, om du har haft möjlighet till, för det är väldigt intressant. I det andra kapitlet av andra kungaboken, och där tror jag läser den fjortonde versen. Jag tror vi läser den 9:e versen först. Va? När de hade kommit över sade Elia till Elisa: be mig om vad jag ska göra för dig innan jag blir tagen ifrån dig. Elisa sade: må en dubbel arvslott av din ande tillfalla mig. Han svarade: du har bett om något svårt, men om du ser mig när jag blir tagen ifrån dig, då kommer det dock att ske dig så, om inte så sker det ej. Dubbel arvslott av din ande. Det var med andra ord förstfödslorätten. Att få del av det Elia hade i dubbelt mått. Och då kan man säga så här: vad har vi att ge människor? Har vi någonting som människor säger: jag skulle vilja ha dubbelt av det där du har? Vad förmedlar vi till en kommande generation? Vad förmedlar vi till våra barn? Vad har vi att ge? Är det någon som har behov av att säga till Elon Svanell: må en dubbel arvslott av den ande som är över dig komma mig till del? Lever vi ett sådant liv som människor vill ha del av vårt gudsliv och vår gudsgemenskap? Det hände att Elia togs bort i Elisas åsyn. Och det här känner vi ju till, berättelsen om Elia himmelsfärd. Och då läser jag den 13:e versen. Därefter tog han upp Elias mantel. Vi använder uttrycket att ta upp någons fallna mantel. Att ha någons uppgift. Manteln hade kastats över honom när han kallades. Nu tog han upp Elias mantel som hade fallit av denne och vände sig om och ställde sig vid Jordanstranden. Och han tog Elias mantel som hade fallit av denne och slog på vattnet och sade: var är Herren Elias Gud? Då nu också Elisa slog på vattnet delade det sig åt två håll och han gick över. När profetlärjungarna som var vid Jeriko på något avstånd såg detta sade de: Elias ande vilar på Elisa. Och det kom honom till mötes och bugade sig ned till jorden för honom. Kommer du ihåg att jag här för någon tid sedan, ett par veckor sedan, talade om arken som en symbol? Att man ibland vill ha symboler för Guds närvaro, men ändå inte har Guds närvaro och Guds uppenbarelse. Här möter vi nästan samma tanke. Han tog manteln. Men vad hade det hjälpt honom om han bara hade haft manteln och inte hade haft kraften? Då hade han bara varit en dålig kopia och efterapning av Elia. Han hade inte bara det där yttre, utan han fick den inre kraften. Och det här är någonting som vi kan tillämpa i väldigt många sammanhang. Att vi kan försöka tillägna oss det där yttre. En attityd, ett beteende, en symbol, ett redskap. Utan att sakna kraften. Vad sa Petrus när han kom till sköna porten och det satt en man där? Silver och guld har jag inte, men vad jag har det ger jag dig i Jesu Kristi Nazarens namn. Stå upp och gå. Hur är det med församlingen, kristenheten, kyrkan i vår tid? Den kan inte säga silver och guld har jag inte, för kyrkorna, församlingarna har pengar. Men har församlingarna kraften att säga stå upp, res dig upp och gå? Har vi en mantel, ett beteende, en yttre sak, en symbol som vi kan använda och svänga omkring? Men kan vi slå på vattnet så att vattnet delar sig, så att det är kraft i vad vi gör? Det är rannsakande för en predikant. Och därför så talar jag alltid till mig själv först. Men du kan ju ta del av det också, om du vill. Och Gud hjälp oss. För ni vet, det finns så mycket av verksamhet. Det finns så mycket av, vad ska jag säga, beteende vi har. Och vi bygger upp så väldigt mycket saker. Men det kan vara tomt alltsammans. Det viktigaste är att vi har kraften. Liksom profetlärjungarna sa, se Elias ande vilar över Elisa. Att folk kan säga om Guds församling idag, här bor förvisso Gud, här sker det något speciellt, här är det något alldeles utöver det vanliga. Att det är Guds ande som verkar. En dubbel arvslott. Elisa, han var en undrens man. Elia, han kanske blev en nationens profet. Han trädde fram där på Karmel och fick en hel nation att falla ner och säga, Herren är det som är Gud, Herren är det som är Gud. Men Elisa, han fick gå till enskilda människor och hjälpa dem och utföra under. I Guds ögon är det kanske lika stort vad det än är. Jag ska nämna bara ett par saker. I fjärde kapitlet har vi hur Elisa hjälper en fattig änka. Det var hon som var hustru till en av profetlärjungarna. Så de var väl bekanta och hade varit med varandra förr. Och hon säger, min man, din tjänare har dött och du vet att din tjänare fruktade Herren. Nu kommer hans fordringsägare och vill ta mina båda söner till trälar. Elisa sa till henne, vad kan jag göra för dig? Säg mig, vad har du i huset? Hon svarade, din tjänarinna har inget annat än i huset än en flaska smörjelseolja. Då sade han, gå och låna dig kärl utifrån av alla dina grannar, tomma kärl men inte för få. Gå så in och stäng igen dörren om dig och dina söner och häll i alla dessa kärl. Och när ett kärl är fullt så flytta undan det. Då gick hon ifrån honom och sedan hon hade stängt igen dörren om sig och sina söner bar det fram kärlen till henne och hon hällde i. Och när kärlen var fulla sa hon till sin son, bär framåt med ännu ett kärl. Men han svarade henne, här finns inget kärl mer. Då stannade oljan av. Jag ska läsa resten också. Och hon kom och berättade detta för gudsmannen. Då sa han, gå och sälj oljan och betala din skuld. Sedan må du med dina söner leva av det som blir över. Här var ett under. Mycket, mycket enkelt. Hon använde det hon hade och var lydig Gud eller Guds profet. Och det räckte och förändrade hela hennes situation. Det här är ett beroende av Gud. Och det möter vi i andra sammanhang. Oljan i kruset och mjölet i skeppan som inte skulle ta slut när de skulle baka bröd. Det fanns där hela tiden. Och här häller man upp olja och det räcker hela tiden. Ett beroende av Gud. Egentligen finns det väldigt många predikningar om det här, Karl Axel. Så man kan hålla på länge och predika om varje text. Det här att använda det man har och uppleva hur det blir till välsignelse. Beroende av Gud. Det här lilla, lilla oljan som jag har kunde bli till välsignelse så alla skulder kunde betalas. Och det som blev över kunde änkan och hennes söner leva av under en lång, lång tid. Det lilla jag har, det lilla jag kan prestera kan bli till välsignelse för mig och mitt andliga livs berikande. Men också till välsignelse för en hel omgivning. För allt förmår jag i honom som ger mig kraft. Vi kan uträtta någonting när det bara Herren får grepp om det vi har. Oj, oj, oj. Om vi kunde ställa oss till Herrens förfogande. Det fick hända mer ibland oss. Så enkelt kommer profeten här och bara ger ett råd. Ett praktiskt råd nästan. Och det förvandlar hela situationen. Gud är praktisk. Och hans tjänare var praktisk. Och så vill Gud ge oss praktiska råd om hur vi ska handla och hur vi ska göra. Så vi upplever välsignelse från Gud. Ja, så har vi Naman. Och det känner ni också till. Den här arameiske kungens härhövdsman. Som ju var en högt uppsatt man. Men drabbades av spetälska. Tjänsteflickan som var där, hon kände ju till situationen i landet och kände till profeten som fanns där. Ack, att min herre vore hos profeten i Samaria så skulle denne nog befria honom från hans betälska. Och så far Naman dit och väntar att bli behandlad som en högt uppsatt man som råkat drabbas av spetälska. Och istället blir han behandlad som en spetälsk som råkat vara en högt uppsatt man. Och inget anseende till personen här. Han bara skickar bud. Gå ut och bort och doppa dig 7 gånger i Jordan. Men vad barnsliga människor är. Då åker han så lång väg för att få hjälp. Och så blir han arg. Och vänder om därifrån. Så var det någon som kom med ett mycket förståndigt ord. Det hade ju i alla fall inte skadat att pröva. I det där smutsiga Jordan när våra floder hemma har mycket renare vatten. Men okej. Han åkte dit. Och doppade sig 1 gång och inget hände. 2 gånger hände inte. Han var inte halvbra efter 3,5 gång heller. För man måste göra precis som Gud har sagt. Och när han har doppat sig 7 gånger och reser sig upp så är han fullständigt frisk. Då kommer han tillbaka till profeten med en helt annan attityd. Helt annan inställning. Det är en tragisk skildring av den här stackars tjänaren. Gedasi. Som bar sig så illa åt. Och greps av penning begär och blev själv Gehasi och själv blev spetälsk för han ville ha vinning utav den här situationen. Det är nog tragiskt. Men bilden där hur Elisa kunde vara till hjälp för en man på ett mycket, mycket enkelt sätt. Men hur han fick lov att lyda Gud. När han lydde Gud, denne man, då blev han botad. Ja, så kunde vi fortsätta. Men vi ska bara ta någon punkt här till slut. Och titta i det 6:e kapitlets 12:e vers. när arameernas här besegras. Låt mig bara ta det här hastigt. Och kungen Joram låg i krig med Israel. Men när han rådgjorde med sina tjänare och sade på det och det stället vill jag slå läger. Då sände gudsmannen bud till Israels kung och lät säga: ta dig tillvara för att hugga fram vid det stället till arameerna ligger där. Då sände Israels kung till det stället som gudsmannen hade angett för honom och varnat honom för. Och han tog sig tillvara där. Detta skedde inte bara en gång eller två gånger. Över detta blev kungen i Ara mycket orolig och han kallade till sig sina tjänare och sade till dem: kan ni inte säga mig vem av de våra det är som håller med Israels kung? Då svarade en av hans tjänare: inte så min herre, här fanns hemligheten. Men Elisa, profeten i Israel, tillkännager för Israels kung varje ord som du talar i din sovkammare. Han sade: gå och se efter var han finns så att jag kan sända ut och gripa honom. Och man berättade för honom att han var i Dotan. Då sände han dit hästar och vagnar och en stor här. Och det kom dit om natten och omringade staden. När nu gudsmannens tjänare tidigt på morgonen steg upp och gick ut, fick han se att den här hade slagit läger runt omkring staden med hästar och vagnar. Tänk hur mycket stå hej för att ta fatt en stackars profet. Då sade tjänaren till honom: ack min herre, hur ska vi nu göra? Han svarade: frukta inte, ty det som är med oss är fler än det som är med dem. Och Elisa bad och sade: herre, öppna hans ögon så att han ser. Då öppnade herren tjänarens ögon och han fick se att berget var fullt med hästar och vagnar av eld runt omkring Elisa. Nu har du hela det här sammanhanget. Att vara en kungs rådgivare. Kungar, regeringschefer i vår tid skulle behöva profeter till rådgivare. Tänk om det blev sån. En väckelse med profetisk ande över politiker. Så att det inte var bara sånt här vi kallar förtroendekris inför politiker och det man tycker är bedrägeri och svikna löften och allting, utan att det var profetröster bland politiker, eller att det var profeter som nådde fram till regeringschefer och kungar och kunde ge dem råd om hur landet skulle styras. Så var det här. Och det blev till landets fromma. Och Gud är intresserad också av vårt land. Jag tror att vi skulle behöva vakna upp över att bedja över just sådana här saker. Så fick han vara en konungslig rådgivare. Du kan läsa i tidningar om hur många amerikanska presidenter som går till spåkvinnor av olika slag, siare och medier och sånt för att få råd. Det är skrämmande, va? Och det förekommer ganska allmänt. Men tänk om det fick vara profetröster som var rådgivare till våra regeringschefer och ledarna för våra länder. Det var att Elisas liv blev förknippat med de politiska händelserna i landet på ett påtagligt sätt. Och när man nu kom ner till Dotan för att ta honom, då hände det här märkliga. Ja, hur reagerar världen? Jo, se, det är att tro. När jag ser någonting, då kan jag tro. Men evangelium lär oss att tro. Det. Och här var den här stackars tjänaren. Kom ut och såg den där väldiga hären runt omkring. Och han blev förtvivlad. Precis som du och jag blir förtvivlad när vi ser ondskan i världen. Precis som vi blir förtvivlad när vi ser ett andligt nedgångstid. När vi ser, vad ska vi säga, en tillbakagång. När vi ser att det är inte som det ska vara. Vi ser bara svårigheter och det som är dystert. Men då skulle jag som församlingsföreståndare vilja bedja för er en och var så här. Precis som Elisa bad: herre, öppna hans ögon så att han ser. Herre, öppna hennes ögon så att hon ser. så att vi kan se vad Gud vill göra. Att vi blir, och nu ska jag vara modern och vara med i tiden, att vi blir möjlighetstänkare och ser möjligheterna. Att vi ser vilka som är för oss, att det är mer än det som är emot oss. För Gud är på vår sida och den som är i oss är större än han som är i världen. Och så fick den här tjänaren sina ögon öppnade, så han såg den väldiga herren av hästar och vagnar av eld som var runt omkring Elisa. Vad betyder då den där väldiga herren som kungen hade skickat ner för att tillfångata honom, när det fanns en gudomlig här som skulle försvara honom? Vi behöver inte ha någon undergångsstämning och känsla av nedgång och nederlag, utan vi får leva i segertro. För Gud vare tack som i Kristus Jesus alltid för oss fram i segertåg. Och du vet, jag skulle aldrig orka hålla på det här sättet om jag inte åtminstone mellanåt fick mina ögon öppnade så att jag såg. Såg vad Herren har i beredskap. Såg möjligheterna och såg vad Guds ord ger och lär oss. Det är det som lyfter. Så bed lite grann för dig själv nu, om jag inte hinner runt och bedja för er allesammans. Bed att Gud ska hjälpa dig så att du ser. Ser vad du äger i Jesus Kristus. Ser vilka möjligheter Gud har att hjälpa dig. Ja, nu har tiden gått. Läs om hungersnöden i Samaria och de här spetälska som fick frambära det där glada budskapet. Vi finner i samband med Joas en glimt av en ljusare tid. Och Elisa, han verkade i 60 år, med någon större förändring, det inträdde inte under landet. Men vi vet att han fick betyda mycket för människor och fick vara till välsignelse, därför att han hade en gudomlig ande över sig. Över profeterna i gamla förbundets tid kom anden över enskilda personer. Nu är anden utgjuten över oss alla, så vi alla får vara profeter med alla de välsignelser som det för med sig för oss. Amen.